kan tänka mig absint. Ja, det är nästan...
Det är,
nästan
olagligt. Det är som strårom på 80-talet. Ja. Alla tänkte att såhär, fan
men,
shit.
Ja, men nästan olagligt är ett väldigt spännande ställe att vara.
Ja, det är det. Det är det faktiskt.
Jag älskar det.
Det
är helt rätt. Crazy Creating med Anna Arvidsson och Johan Ygling.
Jaha, Johan. Idag, jag måste faktiskt få inleda och säga en sak. Att det här är ju lite som en... Jag ska inte säga bucket list, men en dream come through. Att äntligen få träffa Kalle och John i en studio och få gräva i deras jävla briljans.
Båda två samtidigt också, känner jag.
Det här är ju...
jävla gött.
Det här är
kul, man. Ja, det här är superkul. Det är faktiskt också våran podd Oskuld.
Nej!
Jo. Är det det?
Vi har gjort, en väldig massa radio, liksom, tv-intervjuer och allt möjligt sånt, men inte podd.
Nej. Åh, oh, herregud, vad härligt det här är. Ja. Vi vill ju prata om både liksom hur era hjärnor fungerar. Ni är ju faktiskt på ett sätt, tror jag, innan ens avsnittet är klart, de mest crazy och creative som vi kommer ha.
Okej.
Okay. Och det tycker vi är positivt, vill jag bara säga. Mm. Men hur funkar era hjärnor? Alltså, ni två liksom, ni ibland, när man, nu är det ju så att för er som inte vet att Kalle och John är enäggstvillingar, att umgås med er ibland är som att ni är ett hemligt språk. Ni liksom pratar fast ni inte pratar. Men om ni skulle så, svara en så hur tänker ni? Hur funkar er hjärna?
Alltså, såklart speciellt. Dels så är vi vet det, Kalle är högerhänt, jag är vänsterhänt. Jag vet inte om det har någonting med att göra om våra hjärnor funkar olika. Det sägs ju att man använder olika hjärnhalvor sådär, men jag vet inte hur det är med
det.
Sägs
också att vänsterhänta är lite mer intelligenta. Jag är vänsterhänt, vill jag bara säga.
Okay.
Starka källor på det.
Okay.
Du
nämnde någonting om det här innan. Vi skulle se så här. Jag tänkte att det är en jäkla svår fråga att svara på. Alltså för att man har ju liksom ingenting att jämföra med.
Nej.
Men, jag tror i vårt fall, just om man ska prata utifrån tvillingperspektivet, så tror jag att det är väldigt tacksamt att bolla saker. Så det vet ju alla som bollar med någon att det kan vara bra att bolla. Men i vårt fall så har vi ju alltså genetiskt väldigt, vi är väldigt lika och vi har liksom, fyller ofta i varandras meningar så... Jag kommer ihåg i någon film, vi skulle klättra upp på någon mur. Vi sprang, liksom, hoppade upp på någon mur och tog någon steg upp på någon staket och svingade över och sådär. Och sen när vi kollade på den här, spolade tillbaka och kollade frame för frame, liksom, så var varenda frame på det här klippet var exakt likadant. Vi sprang liksom exakt likadant. Och gjorde hela grejen. Så att det är någonting så här, okej, okay, vi är ganska lika ändå.
Men vad, så här, hur började allting? När förstod ni att ni faktiskt tänker konstigt, vill jag bara säga. Och vi kommer komma tillbaka till varför jag tycker det.
Ja, just det. Så jag tror, det första jag kommer att tänka på är att vi fick en kamera i 11-årspresent. Och började direkt göra massa special effects med den. Och så.
Ja, vart var ni då? Var ni på Södermalm och sprang kring? Eller vad var ni?
Då hade vi precis flyttat till Gamla Enskede.
Ja.
Det där var ju en punkt när vi på sätt och vis hittade vårt kall. Om man ska säga. När vi fick den där kameran och började liksom laborera och göra egna filmer och sånt. Jag tror att det i alla fall verkligen slog an någonting för oss. Och man kände att det var ett extremt kul sätt att leka på. Ganska ofta så visade de movie magic på Filmnet. Och det var ett bakom kulisserna program där man fick se mycket de här ILM liksom special effects tunga filmerna och hur de gjorde vissa miniatyreffekter och liksom det var jag för mig att det var Indiana Jones bakom film och
gud, man har inte hört ordet möjligt. Filmnet. Jag har
det var asfett. Men vi torskade helt på det där och kollade och blev liksom det blev ganska mycket våran väg in till att verkligen trigga det här intresset. Och vi började göra mycket sådana filmer som hade mycket special effects och sånt som vi kunde göra själva med analoga effekter. Liksom. Och någon dag så kom jag ihåg att John kom och var så här uppspelt. Och liksom var helt hypad för att du hade kommit på vad vi skulle göra eller vad du ville göra. Och vad du ville jobba med. Och då var det film.
Och då, det är bara som att en liksom, lampa bara slog på i skallen och man insåg att shit, det är ju fan, det är ett jobb. Det kan man göra som ett, som ett legit jobb. Liksom. Och sen så glömde vi bort det båda två. Och så kom det att vi hade panik i typ något år när vi kom på att det var ju någonting som vi hade kommit på som var schysst. Och sen så kom det typ ett år senare så var det någon av oss som kom på det igen. Och bara, oh yes, det var det. Och sen så bara blev vi lite hypade igen.
Men har ni alltid gjort liksom... Har ni liksom roller? Alltså har ni varit, är det någon som har varit regissör och någon som har varit producent?
Ja, eller nej. Så det har, vi har väl ända sedan det här tillfället med den första kameran då när vi var, vad sa vi, 11. Mm. Då blev det naturligt att jag höll i kameran och liksom fotade mer. Och John jobbade mer med skådisarna och skådespelade och regisserade. Mm.
Och lite mer i efterproduktionen med klippning och efterbearbetningen. Och sådär.
Har ni funderat någon gång på vad som skulle hänt om en av er inte var intresserad av samma som den andra? Vi säger att du helt plötsligt blev liksom vd på SEB-banken och säger bara hej då.
Alltså, om det skulle hända nu, ja, eller om det skulle ha hänt tidigare.
Ja, men också kanske back in the days. Alltså, hur viktigt är det samspel?
Alltså, jag tror att överhuvudtaget, vi har väl liksom sett att det här sättet som vi kompletterar varandra funkar för oss väldigt bra. Och att det vore ju nästan dumt att så här, inte löpa med det, eller man ska säga. Mm. Men jag menar, vi har ju också olika, vi frilansar lite med olika saker. Alltså jag som klippare och Kalle som plåtis. Mm. Och, men det är fortfarande liksom allting som vi gör då separat är någonting som vi kan ta med oss erfarenheterna till det vi gör tillsammans också.
Just det. Måste vara jävligt lyxigt att ha liksom en better version av dig själv hela tiden.
Det var sjukt nice ju. Ja. Jag vill bara säga också att jag antar att plåtis i det här sammanhanget inte betyder plåtlagare utan fotograf.
Ja. Och då är det gubbe som ska in på lodrätt 7. Ja. Ja. Okej, okay, så där började allting. Om vi spolar fram lite då. För nu är det ju så himla spännande för att nu ligger alltså Stockholm Buggy äntligen ute.
Precis.
Är det en SF Anytime, eller vad är det man kan se den nu igen?
Ja, det är SF Anytime. Och ja, det var egentligen, det var Jerka som började mejla och ringa och ligga på SF. Vilket vi borde ha gjort långt tidigare egentligen. Mm. Men det visade sig att de hade en sändningsmaster som låg och samlade damm på något lager. Och de laddade upp den och det var ju väldigt kul för oss. Men det var också kul, tror jag, för dem och för alla inblandade. För den tog en väldig fart.
Men hur gamla var ni när ni började skriva på Stockholm Buggy?
23, va?
Alltså vi skrev ju, jag och Kalle var ute och liksom spånade ungefär 2 år. Mm. Och gick liksom på promenader runt ungefär den sträckan som filmen utspelar sig på. Liksom mellan Gamla stan, och, eller Slussen och Västerbron. Och promenera fram och tillbaka och bara spånade på vilken typ av film vi ville göra.
Men bara det att ni ens tänkte, vi vill göra en film, är ju helt otroligt.
Jag måste fråga ändå så här. Jag tänker så här, ni är 23, kom på en idé, jag vill göra en film. Går där den här sträckan, har idén klar. Det här är ju liksom, det här är ju liksom innan Google. Mm. Mm. Hur gjorde ni liksom? Hur fan kom ni liksom till, för det är en sak att tänka, det är en sak att göra.
Vi gjorde ju ett specialarbete i trean på gymnasiet som var en 50 minuters spelfilm. Ja. Och det var ju...
Vad heter den?
Judas.
Judas, oj, starkt.
Ja, och då gick vi i sammedia då. Och vi hängde mest i klipprummen och var ute och röjde med deras utrustning och kamerorna och sådär.
Mm. Vänta, jag vill bara säga stopp här nu. Ni måste ju ändå också varit fett heta och liksom haft jävligt mycket tjejer i hänga i klipprummet.
Du får fråga någon annan.
Vad är det om?
Kom men det igen. Kanske är det ingår ju, tänker jag.
Men, ja, i klipprummet. I klipprummet. Det som stannade, händer i klipprummet, stannar i klipprummet.
Ja, så är det.
Mm. Ett klipp, ett klipp. Ja, förlåt.
Nej, men vad heter det... och jag tror vi upptäckte då med den här filmen som vart en 50 minuters spelfilm som vi jobbade med extremt mycket, speciellt i trean då, på fritiden och även på lektioner och raster och allt sådär.
Men borde jag veta vad Judas är?
Nej, jag är förvånad faktiskt att du inte har sett den.
Men de har...
Det finns en kopia nu som har fastnat i en VHS-spelare i min källare. Jag måste lämna in den.
Så vill man se den får man komma till
Kalles källare. Men finns den någon annanstans? Ja, men, kan vi lägga ut den?
Jag ska ladda upp den. Jag ska lämna in det där, ladda upp den vid något tillfälle.
Men berätta lite om
det. Ja, men det som var grejen var bara att jag tror vi upptäckte att så här, shit, det här vart ju bra. Liksom. Mm. Och det här ser ut som på sina ställen, så är, vissa det är högt och lågt, liksom, men på sina ställen så ser det ut som en riktig film. Och, så där. Och då fick man lite känslan i alla fall av att så här, okej, men det här går ju att göra. Mm. Och det var typ noll budget. Eller vi hade väl köpt någon rökkubbar och liksom, mat till folk som hjälpte till, typ sådana saker. Men själva idén om att göra långfilm kändes plötsligt som att man kunde ta på den. Liksom. Mm.
Mm. Vad fick ni för betyg?
Det var MVG.
Det var MVG.
Det var
MVG. Kanske en femma hette det väl då?
Ja, det kan det till och med ha gjort. Ja. Men,
jag vill ändå hoppa fram lite. Då går ni alltså i två år och liksom upplever era huvuden på ett eller annat sätt Stockholm Buggy.
Ja, alltså så här var det. Precis så. Mm.
Får jag bara ställa en mellanfråga?
Jag avbröt, sorry.
Jag älskar ju den här filmen. Alltså jag är ju besatt av den här filmen. Det var, jag undrar om jag var det innan jag ens kände er. Men är ni Jerka Johansson och Jens Malmlöf? Är det Kalle och jag?
Alltså jag tror att vi,
i filmen alltså.
Vi är liksom alla karaktärer i filmen.
Nej, lite. Gud vad tråkigt svar.
Nej, men det är sant. Jag tror att alltså, vi har våran inre liksom, Josef och våran inre Allan och liksom
det där
också. Och sen är det ju en samling av, det bygger på väldigt mycket på anekdoter och liksom såna här kompisar och kompisars kompisar och så här. Men vi har en släng av alla. Mm. Och jag tror att...
Det har nog de flesta. Ja. Alltså jag tror att det finns nog en släng av Terrorres i de flesta. Mm. Och en släng av Hoffe och Jerka. Man har ju alltså ganska många, jag vet inte.
Men Josef har ju väldigt svårt att se någon av er. Eller är det så att man snöar in på grejer? Är det den grejen?
Nej, men du vet, alla har väl en, liksom, en liten liksom, en inre färsking där inne som ligger och liksom ruvar som man måste vara schysst med. Liksom.
Är det din bil?
Ja, det är en Subaru Impreza med dubbel turboladdning så att det är rätt bra fart när man klappar till på gaspedalen. Kan åka rätt fort med den. Så, det är sportstolar det här så att det dras iväg så om man får en whiplash eller något.
Men vadå, sen är det där, jag vet inte, det är ju en annan diskussion. Men sen måste ju väl också, så här, fiktion måste ju också få vara fiktion. Alltså man måste ju kunna få hitta på grejer när man skapar något. Och säga att så här, nej, det här har inte någonting med ett jävla skit att göra. Ja. Det här är någonting som vi tyckte var kul. Vi hittar på det här. Mm. För det är
ju våra brainchilds, alla karaktärer på något sätt. Mm. Sen har ju alla skådespelare kommit in och gjort dem till sina egna och så vidare. Men vi hade inte kunnat skriva de här andra karaktärerna utan att kunna relatera till dem. Nej. Eller liksom känna med dem. Mm.
Men hur lång tid tog det då att göra den här filmen?
Ja, men då var det så här, och där gick vi och tänkte på vilken typ av film vi skulle göra. Mm. Och sen så kollade vi på en John Cassavetes film som heter Shadows. Mm. Som bara vi klickade med jävligt mycket. Och den var ganska taffligt gjord rent hantverksmässigt, men den hade en enorm livskraft och det svängde som satan, och det var väldigt sådär gata och väldigt rått och äkta, och folk snackade som man fattar att de snackade på den tiden i verkligheten och sådär. Och det fanns en energi i den som vi bara älskade. Och så stod det i slutet, hela filmen slutar med att det står typ "The film you just saw was an improvisation." Här för mig det står. Mm. Och det var också någonting som bara klickade där, att så här, visst, det kändes, alltså hela det temperamentet som fanns i filmen kändes så improviserat på något sätt. Mm. Och som någonting som man bara kan åstadkomma om man gör den på det sättet. Mm. Och det blev vi väldigt sporrade då till, så men vi vill göra det där fast med vårt eget manus och sådär. Och sen så såg vi några veckor senare en annan, också en Cassavetes film som hette
Faces.
Och Faces hade en öppningsscen. Två killar och en tjej som kommer hem efter en natt på stan till en lägenhet och ska ha efterfest. Och Först är allt bara skitkul och så vidare. Och de sitter och skejar och flamsar. Och så börjar typ tjejen och den ena killen dansa lite intimt så. Och den andra snubben blir lite utanför. Och man fattar att så här, oj, det är ett triangeldrama på gång här. Liksom. Och sen svänger det åt andra hållet så att hon blir mer liksom, intim än den andra snubben. Och det på något, jag berättar skitdåligt nu men skitsamma, det kulminerar i ett bråk där grabbarna börjar slåss om henne. Och i det bråket så får hon ett epilepsianfall. Mm-hmm. Och de måste då, från att de fightas, måste de plötsligt då samarbeta igen för att hjälpa henne. Och det här händer då under kanske 5 minuter eller något sånt där. Men vi bara kände direkt att så här, där har vi ryggraden för våran film, våran långfilm. Plötsligt så kunde vi skriva den väldigt snabbt. Alltså, då hade vi babblat i 2 år, men från att vi bara kläckte den, eller så, säga, så gick det väldigt snabbt. Och då hade vi också, var vi väldigt inne på andra filmer. Vi kollade väldigt mycket på Swingers och på Dazed and Confused och American Graffiti.
Det här, vi kollade på Hangout Movies, kan man säga. Och var lite inne på det här med att vi tycker om filmer när man får hänga lite med karaktärerna. Mellan alla viktiga storymoment, om man säger. Att man får lägga mer tyngd vid de här ögonblicken emellan.
Alltså, sätter man sig ner på ett café och bara börjar skriva lines? Eller hur gör man för att skapa en film?
Precis, jag tror att det som var kanske lite, jag vet inte, kanske unikt, men det som är, kanske inte är så jättevanligt som vi gjorde den här gången, var ju att vi promenerade. Och vi gick, eftersom den här filmen ligger... Den är liksom kronologiskt korrekt, om man säger, med alla platser, hur de rör sig genom staden är ju korrekt. Och det gjorde att vi kunde gå den här hela deras resa sträcka, fram och liksom tillbaka, fram och tillbaka, och liksom hitta på olika händelser och sånt.
Men var det med. Bara så
vi gick med diktafon? Ja, vi gick för det mesta med bara vi någon gång. Ja, det var vi någon gång, var det någon som hänkade på. Liksom.
Men jag och Kalle skrev det som, alltså ett treatment, som är, det var ett 30 sidors löpande text, fast med alla scener, indelade som scener. Och det skrev vi då med framförallt Jansa, som spelar Hoffe, och Jerka, Erik Johansson. Väldigt mycket, det var ingen snack om att det var de två. Och väldigt mycket av deras, alltså, liv har inspirerat till deras karaktär och så vidare. Men... hur som helst, jag och Kalle skrev då med dem i huvudet den här 30-siders treatmentet där. Och så fort det var klart så pitchade vi det till filmens producent, Anna Wallmark. Och hon är ju en sån unik person som verkligen bara får det att hända. Alltså, i princip känns som att hon tryckte på knappen efter det mötet. Sa väl typ att så här, ja, men ni måste göra en polish på det där, och om 2 veckor så ska vi träffa SF. Och då måste ni vara redo och göra en muntlig pitch på det här ungefär.
Hur var känslan då? Var ni nervösa?
Det gick så sjukt fort. Jag tror knappt man hann bli
nervös. Jag tror inte direkt nervösa, tror jag. Vi var nog bara väldigt liksom peppade på att göra det här, att få det här gjort. Och sitta ner och bara lägga all tid på att liksom förbättra och liksom göra det här schysst. Nervositet har nog inte spelat in så mycket i de här skedena.
Liksom. Jag tror vi var i någon typ av flow. Alltså, vi var inne i vi hade promenerat igång en vibe under så lång tid, och vi var så liksom inne i det, och lite eyes on the prize på något sätt, att så här, det här ska bli klart och det ska bli en film och sådär. Så att jag tror vi säkert utstrålade det också. Att så här, både då på det här mötet sen med Johan Madell, hette han som var där. Han i princip, han skrev en check på 4 miljoner samma dag. Alltså vi gick ut från mötet med en check på 4 miljoner på att nu gå ut och göra er film ungefär.
Men ni har ju
känns det när man är liksom 23 och knappt snuten.
Nej, men det var ju
asfett. Det var sinnessjukt.
Ja, det var ju.
Jerka fick ju 2,5 av dem.
vi hade ju fortfarande väldigt mycket kvar för att få den gjord, för att nå målsnöret med den. För att det var ju, det vi fick där var ju knappt tillräckligt för att täcka inspelningen. Nej. För det var ju extremt fett såklart att få känna att nu jävlar, nu kan det här faktiskt bli av.
Och, men visste då hade ni inget... då att den skulle gå på bio?
Var det ja, ja, absolut. Det var, alltså, då var, det, då? Vi, det var liksom, det var hela ambitionen där. Och så tänkte vi att nu gör vi det här så bra vi bara kan, så att när de väl får se det här som vi har filmat och liksom, när det blir dags att söka liksom, mer stöd för nästa fas, då ska vi bara ge dem.
Och hur mycket blir liksom ni inblandade i det liksom, ekonomiska trasslet? Jag tänkte prefunding och bla bla bla.
Nej, det har inte vi...
Ni behöver inte bry er om det.
Liksom. De ekonomiska snacken handlar ju oftast mer om att så här, okej, men nu har vi den här begränsningen här, vi måste kanske göra avkall på den här kranen och stryka den här feta bilden som man verkligen, verkligen ville ha. Eller vill, till om du vill förmån ha... för en att kunna ja, men lägga dem på det här eller det här, vad det nu är. Mm, mm. Den typen av snack har man ju. Men däremot den här övergripande finansieringen och de bitarna är mer på producenten.
Men tycker ni att det har det förändrats liksom under, alltså över tid? Jag vet inte, min upplevelse är att nu så prefundar man sjukt mycket, man ser till att man liksom gör saker, man hittar liksom potentiella annonsörer eller samarbetspartner och sånt jävligt tidigt, och då känns det som att även de som är, alltså, nu kanske jag talar lite skitsamma. Men,
du raljerar lite?
Nej, jag raljerar inte. Men jag har varit med om när jag jobbade liksom på mediebyråsidan. Då var det ju ganska, inte helt sällan som så här Felix Herngren eller de här gänget kom upp. Och, som var så här superkommersiella. Och liksom, det var en del av deras skapande också. Var att se till att så här, nu ska vi in finansiera på det här.
Ja, men det är möjligt. Liksom. Det är, så kan det säkert vara. Ja. Vi kommer till en annan väldigt, väldigt väsentlig del av den här födelsefasen av Stockholm Boogie som var efter att vi hade fått det här. När vi då i nästa fas gick ihop tillsammans, jag, John, Jensa och Erik. Nästa fas som följde på det var ju att vi åkte ut till Gotland, till Eriks landställe, Jerkas landställe. Jag, John, Jerka och Jensa. Och så skrev vi det som sen blev första draftet. Och det gjorde vi tillsammans och väldigt mycket under sådär, ja men improviserade mycket på scenerna och liksom det var då allting kom till liv på ett nytt sätt. Och vi gjorde liksom den
väldigt jammigt så liksom.
Och det gjorde vi tillsammans. Och sen tog vi det där vidare, vilket också var en av den här idéerna som vi fick lite från den här filmen som John nämnde. Mm. Som den här, om den här improvisationsövningen. Och det var ju att vi tog tid med alla skådisar. Eller de bärande skådisarna och hade liksom mer improvisation i förarbetet. Alltså mycket liksom hittade karaktärerna tillsammans med dem. Och försökt att jobba med det mer som en ensemble. Liksom. Och det... så att, det blev en väldigt bra möte mellan en välstrukturerad outline med lagom mycket utrymme för folk att ge av sig själva i det.
Apropå att så här bli inspirerad av andra och traditioner och hej och så här. Det här känns ju, den där typen av skapande känns ju ganska så här nära typ vad så här Norén och Trier och de här hållit på med det här. Man släpper liksom skådisarna så här fria.
Men det är någonting som vi verkligen gillar som, ja men det finns ju mycket i den här nya vågen, skolan liksom. Men det är också, det finns ju mycket, många exempel på filmer där man har olika skådespelartyper i samma film spelandes mot varandra som liksom där den ena har en mycket friare roll, den andra har en mycket mer liksom sån här kantroll, och även kan man säga om det finns ju fler exempel på det i Stockholm Boogie också, inte minst mellan Hoffe och Jerka, där Hoffe var en helt oskolad skådespelare och Jerka var mycket mer liksom vet vad han ska göra varje scen han går in och liksom sådär. Men det är någonting som vi verkligen dras till.
Men också ska jag säga, det har ju väldigt mycket också hänger ihop med hur välskriven en film är. Mm. Alltså, eller hur välskriven en scen är. Eller liksom eller karaktärernas motiv i scenen och så vidare. Så har man skrivit en väldigt tight och bra film som man alltid kan luta sig mot, då är det mycket lättare att bara släppa det här, som du säger, släppa folk fria mer. Mm. Däremot om du bara släpper folk fria och inte har någon tydlig riktning med vart man, vad man håller på med, det är inte vår grej.
Nej. Och sen då, varierar det från scen till scen, och liksom, det beror helt och hållet på vad du vill uppnå. Liksom. Och vissa, alltså, vissa scener är det ju liksom väldigt mycket mer beroende av att folk måste träffa sina märken och liksom om det är det som scenen kräver. Och ibland så är det liksom mycket mer att man släpper ut någon dit.
Men lånar ni liksom mycket metoder och grejer av andra så här?
Absolut, som absolut.
Men jag lyssnade på en annan podd som vi kan prata lite grann mer om sen i oändlighet om jag får. Men som är Rick Rubin som gör en podd som heter Broken Records.
Det låter fantastiskt.
Alltså, helvete faktiskt. Ja, Och då hade han en intervju med RZA från Wu-Tang som pratade om hur han, vad som hände med honom under epidemin när han är isolerad. Okay. Och då sa han så här, men förut gick inte jag upp ur sängen för att jag fick 100 000 per beat jag skrev. Alltså dollar. Nu har jag inte fått en spänn. Jag har skrivit 15 beats på en månad. Right. Hur känner ni för det här? Liksom, ökar er kreativitet nu när det kanske är mindre så här, traditionella jobb att göra? Händer det något mer?
Alltså, jag tror att det är mer att vi kanske skiftar fokus. Alltså, vi har ju en helt inställd turné nu som egentligen skulle ha legat under den här perioden.
100 miljoner spelningar. Liksom,
som man har full sommarturné som man var helt inställd på att göra. Och liksom, man har planerat allt runt den. Men samtidigt så får man ju hela tiden rulla med slagen, och för oss som håller på att skriva och hela tiden går och gnäller över att vi inte får tid att skriva våra manus.
Måste ni göra det?
Ja, så är det ju liksom lite. Och då, men det är en
välsignelse. Kommer Monkey Business att hända nu?
Alltså vi har...
Den heter det ett tag. Den här,
vad heter den nu?
Ja, den har tagit många skepnader.
Det är en ny film. Vad heter den då? Monkey Business 2.
Vi suger på den. För det här är liksom, kommer du få veta...
Förr eller senare.
Precis. Nej, men det är faktiskt väldigt kul, och det är också väldigt väldigt jobbigt för att det är tufft liksom att skriva, men det är liksom det bästa vi vet att göra.
Men också skriva är ju för oss nu inte ett jobb liksom, utan vi skriver bara för att vi vill göra en bra film. Alltså, vi har skrivit i flera år på samma manus och inte tagit emot en krona liksom, även om folk har stått och sagt att de vill betala för att få ett draft och så vidare, så har vi hela tiden varit, nej men vi skriver själva så här. Men det tänker vi också att det är så man nästan måste köra för om man vill göra sin film hela vägen, just för det man ger bort när man tar emot pengar är ju någon typ av kontroll. Eller
men är det inte dags för Jens, Jerka, Kalle och John att åka till Gotland igen?
Det kan det absolut vara.
Det vore helt fantastiskt.
Vi har ju pratat mycket om det såklart.
Så att Erik Johansson som vägrar vara med i den här podden för övrigt. Och Jens som inte vägrar.
Nej, men som inte har fått.
Vi bara säger att vi kommer boka biljetter. Jag och Johan kommer boka biljetter till Gotland.
Gotlandsfärjan.
Kommer ni inte
hem? Det bjuder vi på.
Nu går vi till reklam.
3, 2, 1.
Judaism. Världens långsammast växande religion. Som predikar non-preachiness och to take it easy, man.
Det här är bästa reklamspotten ever! Alltså, hur bra är han? Okej, Kalle. Är du beredd? 3, 2, 1, 0.
Digital Freedom Platform är en plattform som ligger under londonreel.com där de kämpar för digital freedom of speech i dessa tider av censur. Det som hände efter Stockholm Boogie, när den liksom släpptes och tog fart, då hade vi parallellt med det, samtidigt som vi fick det här kontraktet med SF, så hade ju Jensa då fått ett kontrakt med Warner för att göra musik. Och då hade vi också redan det projektet igång tillsammans också. Det var Hoffmeister-projektet. Och det blev ju då en situation där vi gjorde både musiken till filmen och liksom, och Jens hade spelat huvudrollen. Och liksom, de liksom löpte parallellt och hängde ihop. Så att när den släpptes så tog ju musiken fart väldigt snabbt, och det tog liksom över.
Det är jävligt spännande, för det är liksom ett tidigt, liksom, vi kallar det för 360-samarbete, vilket är så jävla lökigt. Men det är ju faktiskt det.
Exakt
att det både är liksom det. Musik och film. Och liksom, ni gjorde också en bakom buggy där ni liksom exponerades på ett helt annat sätt. Så det är ganska, ganska spännande.
Ja, där man skulle kunna tänka sig att hade man gjort det här nu, så hade man ju räknat ut det där från början. Och sen hade man sagt att du ska vara där, du ska spela huvudrollen, du ska också göra det. Och sen det här råkade bara vara så.
Och det är briljant, för då är det ju faktiskt kreativitet på riktigt.
Ja, det är kreativitet.
Hoffmaestro har ju genom åren har fått hyfsat mycket kritik. Ja. Men hur har ni tagit det liksom?
Tyvärr så kom det som en chock. Mm. För att vi var väldigt vana vid översvallande bra kritik. I flera år så var det bara superpositivt och liksom jättehype och upphåsad i tidningar och så vidare. Och sen släppte vi en skiva som plötsligt då blev det året den mest sågade skivan av 250 släppta skivor det året.
Vilken skiva är det här?
Skankatronic Punkadelic heter den. Och jag tror att först så blev man, så tänkte man att så här, vad fan är det här? Och liksom, de har ingen aning om vad de snackar om och den är fet och sådär. Våra känsla var att vi släppte en helt bra skiva. Och sen då, det säger också någonting om, alltså det säger mer om kanske att just att det var då den mest sågade skivan av 250 skivor. Det var liksom ett drev mot den. Och det är väl kanske mer det man ska prata om, hur det kändes att ha ett drev emot sig.
Mm. Varför blev det så?
Vad en recensent till exempel säger om en skiva. Jag kunde inte bry mig mer om vad en recensent säger än vad någon av er säger.
Alltså, men det ironiska i det här är ju att det var fulla hus överallt. Alltså det var publikrekord efter publikrekord.
Exakt, det var väldigt stora kontraster i våran upplevelse av det här. Och det var ju intressant. Men framförallt, så det är vad det är. Alltså man får bara liksom...
kvittot är ju publiken.
Verkligen, och jag tror bara överhuvudtaget att så här, det är hela den här grejen med att inte vara för reaktiv i livet överhuvudtaget. Alltså går du runt och bryr dig om det där, då kommer du bara att reducera din... Ja, vad man ska säga, om man har sin liksom kognitiva bandbredd, om man bara ska koppla tillbaka till det här med kreativitet och sådär. Du har din grej och du har ditt kall och du har din vision av vad det ska vara. Och du löper med den. Du gör din grej och sen så kommer alla de här sakerna att hända runt omkring dig. Och du kan välja att bara...
Det kan bli ett energiläckage.
Ett energiläckage galor, liksom. Du kan vara liksom reaktiv och så här, lägga energi på att ta in där. Och du liksom reducerar din den här kreativa förmågan. Och till slut så står du där med, ja, men du vet, helt utmattad. Du har glömt bort vad fan du håller på med.
Också, om du kommer in som en hater då. Mm. Alltså då automatiskt så vibrerar du ju på en extremt låg frekvens.
Sorry.
Och om du bara suger upp det där, som att du är bara som en svamp som bara suger upp den där energin. Mm. Det första som händer är att du åker ner till samma patetiska nivå och börjar liksom snacka om vad du ska göra och sätta yxor i dörren och du blir arg och du ska liksom ge igen.
Varför tittar han på mig hela tiden? Varför tittar han på dig?
Nej, för det är mer du.
Nej, men det blir så här, det funkar inte. Mm. Alltså och där får man kolla på sig själv. Vad kan jag göra för att inte vara så jävla reaktiv och liksom surpla upp allt som all negativitet som kommer min väg. Mm. Men det tror jag man lärde sig lite den hårda vägen, för att det var så extremt mycket under några år. Och det var liksom, du öppnade Sveriges största tidning så skrev de om Hoffmaestro i krönikorna varje dag. Eller varje vecka i alla fall.
Jag vet inte, jag tror att vi slutade nog att bry oss så mycket, för man såg det lite för vad det var. Det handlade sällan om musiken eller det vi faktiskt hade gjort. Utan det handlade ofta mer om att... Ja, men att någon skulle få lite clickbait, typ.
Men jag tror att någon hade legat med någons fru.
Säkert.
Det var ju många sådana konspirationsteorier. Typ. Men jag tror att vi får också faktiskt skylla oss lite själva. Vi öppnar skivan med en låt som heter Haters and Critics. Take a piss into your face, so. handlar ungefär om att ni är inga riktiga journalister och om ni vill skriva om något så skriv.
Ja, verkligen.
Och jag tror Bilderberggruppen.
Vi hade ju också en ganska så här
bra.
Okej.
Vi hade en tydligt uttalad grej där liksom i början av de tidiga åren med Hoffmeister, så var det verkligen en stark drivkraft för oss att angripa det svenska vemodet liksom. Att vi kände att det var så total överrepresentation av lite så här sorgsna, vemodiga låtar. Det som kom från det som kom från Sverige då var väldigt
trist.
Jag blev ganska liksom vemodigt och lite så här, inte alls det vi själva gick igång på, så att vi spände ju bågen hårt. Det var ju tänkt som ett angrepp när vi gick upp på scen.
Det var väl lite en reality check. Alltså också så här, sticker man ut hakan på det sättet som vi gjorde under den tiden. Och satt och liksom spelade lite mangas i intervjuer och var lite sådär. Alltså sticker man ut hakan tillräckligt långt så får man ju...
Ta den på hakan.
På käken. Mm. Alltså det är så, och det hände oss.
Den stora musiktrenden 2010 var ju via tv-programmet Så mycket bättre när artister sjöng andra artisters låtar. Vi tänkte med anledning av det göra ett litet ögonblick här. Du har enligt oss skrivit årets låt Vid protesfabrikens stängsel. Och här för att framföra den är årets vattendelare i musikbranschen om man så vill. Folket älskar dem, de fyller grönan, men den så kallade credmaffian älskar att pissa på dem. Varsågoda, Hoffmaestro!
Och jag vet att Håkan sa det, vi tolkade ju hans låt på en Filip och Fredriks nyårsgrej där. Och jag vet att Jens snackade om just det med honom, att han hade ju nästan omvänt problem. Han fick så fantastiska hyllningar för allt han gjorde. Även om han själv visste att han hade skrivit en ganska halvdan låt, så var den håsad och det var geni. Och han tyckte det var asjobb. Vem kan glömma?
Att kanske att laget blev före jaget, det vill säga att bandet Hoffmaestro behövde hålla ihop mot de andra, alltså
absolut,
i det här fallet journalisterna. Och den gemenskapen är inte alls given, för att vi jobbade ju med varandra dygnet runt, men nu hade vi inget val.
Gemensam fiende är ju ganska bra liksom.
Att enas kring en yttre fiende.
Men jag tror faktiskt att det gjorde att vi orkade umgås med varandra så jävla. På den tiden så hade vi ju inga pengar, så vi delade ju rum så här, 3 och 3 och 4 och 4,
just det.
Vi klunsade om vem som skulle ta maten och sådär, så det var liksom inte, det var inte glassigt.
Nej, och sen så, men jag tänker på det ni säger, att så här, det låter ju bra det där med att man ska liksom låta det gå av en och allt det där, men det är ju fan lättare sagt än gjort också, om man har liksom Sveriges samlade journalistdrev mot sig, och som du säger, om man så här, öppnar tidningen och ändå står i bara skit.
Men jag tror att det är ganska bra för en själv, för ens alltså personliga utveckling då, att få fejsa det så hårt. För att då är man då, det är som att man går genom elden lite grann, då är man inte liksom
lika, det är inte så mycket annat som tar på en
sen. Då vet man hur man ja, då har man dealat med den sidan av sig själv.
Men man blir däremot, man blir väldigt avtänd på just den delen av att släppa någonting.
Ja, alltså så här,
att släppa en ny låt eller en ny film, det är ju som att kasta ett köttstycke till vargarna. Men grejen är bara att då får man lite med i leken, får leken tåla. Så, är det, så här har det varit sedan liksom tusentals år. Det har funnits folk som tycker och de folk som gör. Liksom, sådär. Men det blir ju lite sådär, alltså jag vet inte, det vart lite, man känner sig kanske inte kommer bara sätta oss och göra samma typ av PR-drive. Kanske hellre snacka lite med den och den som man vet att man kan lita på. Och man blir lite paranoid liksom, med själva grejen. Så här.
Just det.
Men det går att göra det på olika sätt också.
Ja, Anna brukar ju prata om att man måste ha fått sparken och man måste ha skilt sig för att vara en riktig människa. Men vi kanske ska lägga till, man måste också ha ett mediedrev emot
det. Det är svårt.
Skapa det. Vi håller ju på nu. Vi jobbar ju på att skapa ett mediedrev mot oss. Tänker jag. Till slut kommer vi lyckas.
Jag har fått sparken 2 gånger, vill jag bara säga.
Minst.
Jag älskar att
få sparken. En gång.
Det är ju på ett sätt också. Men det är ju tufft.
Det är karaktärsdanande. Jo, så är det. Man lär sig något. Nu pratar vi väldigt mycket om skapande process och sånt. Men om man går tillbaka till liksom kärnan då. Vad tycker ni, vad är kreativitet för er?
Alltså, jag tycker nog att det är så, och det är en väldigt stor fråga. Ja, men stor jag tänker om man börjar med, tänker på det här med hur man föds, alltså, som barn så är man ju, det är ju alla liksom väldigt kreativa och nyfikna och man har liksom inga förutfattade meningar om någonting egentligen. Mm. Och man bara går med sina impulser och liksom sådär. Och där blir det ganska tydligt när man blir äldre hur man börjar få liksom lära sig att saker fungerar på ett eller annat sätt. Mm. Så man, liksom, man begränsar sig själv och sätter olika mer eller mindre onödiga låsningar för sig själv. Men jag tror att det finns någon sån här livskraft som är som man föds med, som alla har.
Mm.
Och som är väldigt, väldigt viktig att man vårdar. Mm. Genom livet, att man behåller sin liksom, ja, kontakt med den sidan av sig själv, man ska säga. Mm. Nej, men det handlar mer om hur man kultiverar den här grejen. Men jag tror att
att skapa någonting av ingenting. Alltså där är man ju definitivt, där kommer ju kreativiteten in i bilden. Mm. Och liksom när man, alltså själva skapande processen. Alltså där är ju...
Men är det då processen som är kreativitet?
Men alltså, jag tycker hela det blir liksom en mer, det är ju mer egentligen en spirituell grej, kan jag känna, det där med kreativitet. Och då kommer man ju, om man ska liksom gå till botten med vad det är, så handlar det ju mer, då måste man nästan börja prata om sånt där som världssjälen och liksom det här med ett, ja, men medvetande och en oändlig intelligens och sådana där saker. Mm, så man liksom, som man, det är liksom oundvikligt att inte hamna i det, tror jag. För att det är det som man någonstans tappar in i om man är liksom i sin kreativa föreställningsförmåga, om man säger.
Mm.
Och det tror jag alla konstnärer och, ja, men poeter eller liksom folk som håller på med någon typ av kreativ musiker väldigt tydligt med musik.
Mm.
När man försätter sig i ett tillstånd, när man får i alla fall ett inspirerat tillstånd. Mm. När man öppnar en kanal till en sida av sig själv som man gör sig mottaglig för den här inspirationen.
Men är det i huvudet eller är det i hjärtat?
Nej, jag tror man är som en antenn som man kalibrerar sig själv till. Att, till att det är en frekvens som man kan tona in sig själv till.
Mm. Just
det. Det är otroligt intressant, för att tidigare i säsong 1 så har vi haft ganska många så här creative directors. Men då handlar det ju snarare om att man skapar kanske för en kund.
Mm.
I det här fallet så skapar ju Kalle och John för deras egna varumärken. Alltså när ni gör musik så är det ju Kalle och John.
Ni gör ju film och reklamfilm.
Ja, precis.
Jo, men jag bara tror att det är spännande att höra.
Det är olika processer.
Det är olika saker. Alltså, jag kan gå in
och
pitcha.
Konst är ju konst.
Ja, det är det som är så. För vi har inte fått de här svaren tidigare.
Nej, det var väldigt bra. Intressant.
Till exempel med gitarrspel då. Som du sa, Kalle, också, att musik är ju så direkt. Alltså du kan ju ha vissa som gör film. Det är väldigt mycket, många rörliga delar och det ska sättas ihop och klippas och ljudledar. Mm. Men musik är väldigt direkt. Mm. Alltså det är väldigt tydligt när du
berör.
Får den här inspirations... Du börjar spela på ett sätt som du inte har spelat förut. Just du är nästan så, wow, var kom det därifrån? Liksom.
Mm.
Och det är också jävligt häftigt när man är en grupp och det där kan komma som... när hela bandet upplever samma sak samtidigt, det. När det bara plötsligt låser i och det blir som en kollektiv grej där det bara händer. Liksom.
Mm. Men där kan man känna också, om man ser vissa sådana här legendariska spelningar eller en session eller någonting, när allting stämmer och alla har det som grupp.
Mm.
Det är ju de där som blir odödliga. Ja. Och sen så kan det vara liksom, nästa kväll så gör de exakt samma grej och... ja, men det är bara kärvar och det, liksom, det blir inte, den där magin infinner sig aldrig på samma sätt. Mm.
Men det är väl en färskvara på ett sätt?
Ja, absolut. Och man måste jobba för, man hittar ju metoder för att ta sig dit. Mm. Det är väl det som är alla kreatörers, alla har sin metod.
Ja. Vi kommer göra nu ett test på er. Det här har ni inte fått innan.
Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet.
Vi kan väl säga bara för reglernas skull att ja. Kalle svarar först och ja. Så säger John sen. Ja. Men om ni svarar 1, 2, 3 samtidigt så spelar det ingen roll för oss. Nej. Men det är ja eller nej.
Du dagdrömmer.
Ja.
Ja.
Du listar ut när och hur du jobbar bäst.
Ja. Ja, ja nu svarar vi samtidigt.
Nej, det gör inget.
Ja.
Det är kul.
Du avsätter tid för ensamhet.
Ja.
Alltså du mediterar ju för fan ja. Varje morgon.
Ja, ja.
Du glömmer ofta bort tiden.
Ja.
Ja.
Du kan dra slutsatser.
Ja.
Du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja. Ja.
Du har bra självförtroende.
Ja.
Ja.
Du gör det bästa av motgångar.
Ja. Ja.
Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår.
Ja.
Nej, jag är inte rädd för det.
Nej, precis, jag är inte rädd.
Okay. Du förlåter dig själv.
Ja.
Ja.
Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras bra idéer.
Nej.
John, om du bara får följa ett Instagram-konto i resten av ditt liv, vilket skulle det vara?
Inte så lätt fråga.
Nej, jag vet.
Men det skrivs understreck niche. N-I-T-C-H tror jag. Och det är en samling av bra sägningar av spännande människor. Alltså artister och konstnärer och folk som har utmärkt sig historiskt.
Vet du vem som ligger bakom?
Nej, ingen aning.
Gud, vad spännande.
Men det är bra snack på det kontot. Folk säger bra saker och det är bra.
Gud, vilket bra tips. Kalle?
Ja, det är svårt alltså vad man ska välja då. Men,
det lyxiga är att ni får ju två.
Ja, precis. Ja. Nej, men jag tänker på ett konto som jag ofta stannar till på och läser med lite extra mycket koncentration. Det är ett konto som heter Connecting Consciousness.
Ja.
Som har ofta väldigt intressanta små korta snippets.
Älskar. Alltså älskar det.
Ja, med väldigt så här, food for thought.
Okej, hörni, då är vi i det här fallet Kalle och John tipsar. Kalle,
ja.
Tre saker för att man ska bli mer kreativ.
Ja, precis. Nej, men jag tyckte att Johan var lite inne på en grej där som vi aldrig riktigt följde upp. Och det var ju det här med att man går in i ett projekt som i vilket man också riskerar en total förödmjukelse om man skulle misslyckas.
Just det.
Och i och med att man gör det så man tvingar sig själv att lösa vissa problem som man kanske inte annars hade haft tillräcklig liksom, sinnesnärvaro. Eller liksom, det blir nästan som en självbevarelsedrift som kickar in.
Mm.
Där man plötsligt börjar tänka på saker som man inte visste att man typ visste.
Just det.
Och man löser problem helt enkelt. Och det är någonting jäkligt, det är någonting extremt utvecklande också alltså för en själv när man stärker sitt självförtroende när man faktiskt lyckas med de här sakerna. Det har jag känt på flera projekt som jag gjort som man har spänt bågen och bara gjort någonting mot alla odds och det tycker jag det är nummer ett.
Det är nummer ett.
Ja.
Nummer två.
Okej, ska jag säga nummer två? Ja, jag kan säga nummer två. Nej, men jag tänkte på ett, jag tror att David Bowie sa det något också säkert från Nietzsche, någon quote, läste någon gång eller så kom det någon annanstans från, jag vet inte. Men just det här med att vara precis där man inte bottnar. Alltså kanske inte ute på för djupt vatten, det säger lite emot det du sa men ändå inte. Man ska i alla fall vara utanför sin comfort zone och framförallt då som han uttryckte så fint att man ska vara där man inte precis där man inte bottnar är ett väldigt bra ställe att vara på. För där börjar de här...
Ett steg in är man safe och ett steg ut så är man... För det är precis...
Ja, precis. En sweet spot där man vill vara. Och ja.
Har ni en tredje?
Jo, men en tredje grej skulle jag säga är att kreativitet och självdisciplin är väldigt mycket på många, det är väldigt mycket gemensamt. Och om man har bra självdisciplin så kan det verkligen stimulera kreativiteten också. Och att faktiskt till exempel då sätta igång, alltså man har vissa rutiner helt enkelt. Många tror att ja, men man går runt och man väntar på ett inspirationsrus och det är så man kör liksom. Och sen när det där kommer inspirationsruset som något magiskt liksom infall, då skapar man under den där korta explosiva perioden. Men det, jag tycker att det är lite en fel sätt att attackera kreativitet för att framförallt om du sätter dig ner, du har dina rutiner, du vet att det här är min process. Du sitter där, du gör det och kreativiteten kommer komma bara av att du sätter dig där och gör det.
Det är spännande. Det är väldigt många av de tipsen som säger att våga ha tråkigt. Mm. Alltså våga ha tristess. Istället för att hela tiden jaga någonting. Så det är lite det du är inne på. Mm. Okej, tre personer man ska lyssna på.
Då tycker jag att en person som jag ofta lyssnar på som jag tycker är väldigt inspirerande är ju Alan Watts. Mm. Han var ju en filosof, en engelsk filosof som bodde i Kalifornien. Även författare och talare som pratade mycket om österländsk filosofi och taoism och zen-buddhism och sådana där ämnen. Och han är enormt skarp. Liksom. Mm. Jävligt intressant att lyssna på.
Supertips. Vad har vi mer, John?
Jag tycker att man ska lyssna på Dr. Joe Dispenza. Mm-hmm. Som har skrivit då en bok som finns som talbok som är väldigt bra och tycker jag absolut man ska lyssna på, som heter Becoming Supernatural. Mm-hmm. Alltså vad han gör som jag tycker får honom att sticka ut är att han lite mer medicinskt bevisar effekterna av meditation. Mm. Alltså de fysiologiska effekterna av meditation och väldigt bra metoder för att meditera och just att läka sig själv med meditation.
Mm, spännande. Då har vi ju tre böcker man ska läsa.
Ja.
Mm. Vill du börja? Jag vill börja.
Ja, men jag kan börja. Nu sa jag ju Becoming Supernatural, en bra bok. Mm. Men det finns en bok som heter The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm-hmm. Som absolut kan rekommendera.
Har vi pratat om det här förut?
Kanske. Rekommenderat den för dig. Det är också en personlig utveckling och sådär. Den är väldigt rolig och sitter på väldigt många liksom, bra sanningar om livet.
Spännande. Kalle?
Jo, men jag tänker på en bok som, ja, lite fånig titel men extremt bra. Den heter Think and Grow Rich. Och den är skriven någon gång där på 30-talet efter depressionen, den stora depressionen i USA. Mm. Och jag tänker att den är lite passande läsning nu i såna här tider när vi står inför en sån enorm, ja, en ny depression. Mm. Det är skriven av en person som heter Napoleon Hill, mm, som fick i uppgift av Andrew Carnegie, den stora industripampen, att skriva en bok där han intervjuade då de 100 mest framgångsrika personerna i USA för sin tid, som de som hade lyckats bäst med att navigera den här nya terrängen efter den stora depressionen. Mm. Och han hittar gemensamma nämnare och han pratar även mycket om kreativitet och olika sätt att liksom, ja, men navigera.
Superintressant. Då har vi sista boktipset, John.
Det är också en talbok. Mm. Men den finns som såklart tryckt bok också, men rekommenderar talboken som är Beastie Boys-boken. Mm. Alltså en bok om Beastie Boys karriär. Mm. Sjukt bra talbok.
Och vi hade en annan gäst som rekommenderade någon Beastie Boys-dokumentär i sina filmtips.
Ah, okay.
Det är jättespännande att det blir nu
det
är en bok.
Beastie Boys är förmodligen den senaste Beastie Boys dokumentären är en komprimering av den här boken.
Ah. Okej, så nu får man liksom the whole story.
Ja, men den, precis. Ja, men den är fantastisk. Och för oss så har ju Beastie Boys varit, om man skulle liksom hitta en grupp som man kan relatera till mer än någon annan, som har inspirerat mer än någon annan sådär, i bakåt, så skulle det nog Kalle hålla med om att det är Beastie Boys. Ja.
Och jag bara säga en sak om det. Kalle hjälpte mig lite för några veckor sedan. Jag visade honom ett projekt som jag håller på med och du bara kollade igenom det och din referens direkt var en Beastie Boys-video.
Ah, just det.
Det är ganska spännande att än idag när man...
Men det som är grejen med, som vi connectar så mycket med just med Beastie Boys, är väl just att så här, det var ingen snack om hur otroligt mycket kreativitet det bubblade om det gänget också med Spike Jonze.
Och galenskap måste man väl då.
Ja, och vad heter det? Jag vet inte, det hänger ihop med hela vår skate-bakgrund också. Mm. Och vi gick på någon konsert när vi var 15 där på Annexet som var bara det bästa någonsin. Mm. Och man var bara helt hookad på deras grej. Och sen har de fortsatt att leverera bra videos, bra skivor och liksom...
Jag skulle säga att Beastie Boys är nog de som har haft störst betydande roll för att vi håller på med det vi gör. What you want? I got some money.
tre filmer eller serier. Ja. Ni får välja här nu. Vem vill börja? Men
då kan jag börja med... För att det här då, om det är tre filmer, då skulle jag börja med en film som kom förra året som heter Les Misérables.
Just
det. Och det är inte liksom den som man...
Andrew Lloyd Webber med musikalen.
Utan det här är en film som handlar om en snut som flyttar in i ett nytt... ska börja jobba i ett nytt polisdistrikt i en förort till Paris.
Mm.
Och han... blir ihopkopplad med en väldigt korrupt gruppledare som är stenhård. Och ja, så händer en massa saker. Jag ska inte spoila någonting, men man kan säga att det är som en Training Day möter Medan vi faller, ungefär.
Jävlar.
Och jag tror att, tycker det ser ut som att de har misslyckats lite med marknadsföringen. För väldigt många personer som jag vet skulle älska den här filmen har missat den helt. Men jag sticker ut hakan och säger att det var förra årets...
Vi snackade lite innan, Kalle, om att vi skulle prata lite mer om det här med marknadsföring, men vi har inte tid med det nu.
Nej.
Så vi får bara låta det vara.
Nej.
Okej, sen, bra tips. Vi har, vad säger du, John?
Men då ska jag rekommendera två filmer. Men det ena är en film som väldigt många säkert har sett, som heter Apocalypse Now.
Mm.
Som är bara en crème de la crème-film. Liksom. Mm. Men sen då den bakom filmen som gjordes av Coppolas fru som heter Heart of Darkness.
Är det bakom filmen på den filmen?
Det är Making of Apocalypse Now.
What? Ja,
den galenskapen som liksom pågick där ute i djunglerna. De var väl i Förenta Vietnam, de var Filippinerna. I Filippinerna, precis.
Mm.
Men är den jävligt bra.
Dels så måste man ju se, om man inte har sett den redan då, Sausage Party.
Vad är det här? Korfest?
Sausage Party, ja. Det var en animerad film som kom för några år sedan som handlar om en ängslig korv. Det kretsar runt vad säger man?
Men det är som en Toy Story fast med matvaror istället.
Är det här en film man röker gräs till?
Det här är väl... Det här är
har jag hört! Riktig,
man kan kalla det en stoner comedy kanske, jag vet inte. Men hur som helst så är det... det handlar om, precis som du säger, det är som en Toy Story och vi får följa den här ängsliga korven. Som spelas av Seth Rogen. Och han är förälskad i ett sexigt korvbröd.
Ni ser inte det här för ljud. Jag vill bara säga, Kalle och John är dödsallvarliga. Jag sitter och skrattar för det låter så sjukt. Men ni är alltså är helt insnöade på att det här är liksom... Du log inte när han sitter och säger att det är en korv i en mataffär som blir kär i ett bröd.
Det här är en fantastisk... En märklig, liksom en animerad vuxenfilm som är väldigt osannolik att den har fått göras.
Okej. Har vi en sista? Vill ni ha en till?
En film?
Eller nej? Är ni
klara
nu?
Nej, du måste säga också en som folk måste se nu när man sitter hemma och är lite halvkarantänade. Det är ju alltså Tales from the Tour Bus. Är en fantastisk serie. Det är två säsonger som ligger på HBO.
Tales from the Tour Bus.
Mm.
Låter otroligt.
Ja, det är artister som berättar anekdoter från sina turnéer, turnébussminnen och liksom turnéminnen.
Mm.
Och så har de animerat det här som en typ av rekonstruktioner.
Gud, vi borde göra en svensk version.
Ja, det hade
alltså egentligen med alla våra kontakter. Hörrni, jag har en fråga som jag verkligen vill ställa.
Ja.
Enligt er, vem är den mest kreativa människan? Har ni någon sån? Ja, i rymden.
Nej, men alltså den som först dyker upp som det är ju, alltså ja, jag skulle säga om det är så att de här påståendena stämmer så finns det en person som sticker ut.
Okay.
Och det skulle i sådana fall vara Banksy som skulle kanske då kvalificera, oavsett om man inte visste vem det var, skulle han ändå kunna aspirera på den titeln.
Jag vet inte ens vem det här är. Alltså
Banksy är en gatukonstnär som har varit den vår tids mest kända och framstående.
Och han är också anonym.
Mm-hmm. Och han, till saken hör att han är anonym.
Men vad gör han?
Så att han jobbar mycket med konstattentat kan man säga. Och det är ofta hans, alltså rent formmässigt så jobbar han med stenciler.
Mm.
Men det påstås att Banksy i själva verket är sångaren i Massive Attack.
What?
Ena halvan av Massive Attack. Nej, men Robert Del Naya heter han. Och han var en av pionjärerna inom den här liksom stencilformatet. Men om det skulle vara han, då är det ingen snack. Då kan man ju inte ge titeln till någon annan än honom. Om det är han som är Banksy.
Jag fick gåshud nu, hörni. Jag fick gåshud.
är mäktigt. Men och som sagt, det här är någonting som, att det skulle vara han, det är ingenting som vi sitter och googlar ut honom här hur som helst, utan det har ju stått i Expressen och det är många
och som har... Och då är det ju sant. När det står i Expressen.
Nej, men det började det väl med... Källa. Det började väl med att Goldie, som är då vän med den här Robert El Naya, av misstag outade honom i en podd som han var med i.
Aha.
Och sen har man ju sett, vad säger man, hur det korrelerar mellan Banksys verk, de här stora liksom runt om i världen, hur det sammanfaller med Massive Attack-turnerande och så vidare.
Han, vad härligt. Jag hoppas att det är så att Banksy är en del av Massive Attack.
Jag med.
Och om man vill veta vem Banksy är mer så kan man ju kolla Exit Through the Gift Shop, tror jag heter. En dokumentär om Banksy som kom för några år sedan.
Alltså vilket jävla
avsnitt. Ja, för fan. Helt sjukt.
Alltså
ja.
Kalle och John. Jag orkar inte.
Nej, jag orkar inte.
Alltså, man vill ju vara trilling med dem. Ja.
Hur vi ska också trilling? Säga att vi har nu alltså, suttit så fruktansvärt länge så att det börjar bli panik i studion för alla måste springa och göra grejer.
Mest du?
Ja, mest jag. Ja.
Okay. Jättekonstigt att prata om det när vi skulle göra
den här. Ja, men det,
men så här, ska vi säga. Kalle och John, vilken jävla grej. Ja. Alltså man vill ju vara trilling med dem.
Ja, men det vill man. Ja. Alltså det här är, det är otroligt intressant. Jag känner att vi brukar säga att vi ska ha uppföljningsavsnitt. Här blir det ju ett.
Ja, gärna för
här
oss.
Blir det ju ett. Här blir det.
Ja.
Men då ska vi prata om, nu har vi pratat jättemycket film. Nästa gång ska vi prata jättemycket något annat. Process.
Kanske ska vi utbjudna till deras landställe.
Jag vet,
med Johnny Manels helikopter. Vilken grej.
Utflugna till.
Det blir som livepodd på landet med Kalle och John. Och herregud.
Ja, det här blir gott.
Nej, men det här var fett bra. Tack för att du kom.
Tack så jättemycket. Det var helt jävla grymt. Fantastiskt.
Superkul.
Och då kör jag.
Du kör frågorna.
Ja, men det var ju skitkul, hörni.
Ja, det var så.
Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.